varmt välkomna till avsnitt 396 av Ångestpodden.
Hej!
Gud vad konstigt att podda så här.
Ja, alltså jag hatar att podda på distans.
Ja.
Men liksom,
men.
Jag är ju då sjuk. Nu mår jag dock bättre, ska jag säga. Men du vet, jag har ändå varit så här sjuk i halsont, feber, typ så ont i öronen 2 gånger på 2 månader. Eller typ så. Jag känner mig som en småbarnsförälder.
Jag skulle precis säga det. Lite så småbarnsförälder aura på.
Ja, alltså verkligen. Jag kan inte fatta.
Men du träffar ju småbarn, det är väl det.
Ja, alltså kanske.
De drar med sig grejer från förskolan och det.
Jo, men de är ju inte, alltså nu när jag träffade då, för jag var nere i Karlshamn, alltså när jag träffade mina tjejer, Otilia och Lilly, de var inte sjuka. De är inte sjuka,
fast,
någon av dem.
Fast barn kan bära på skit utan att vara sjuka själva.
Ja, men det är sant.
Ja, det är ju därför sånt sprider sig som en jävla löpeld hela tiden.
Kan vi nämna något om Håkan?
Alltså jag har inga ord för det.
Det var typ min starkaste konsertupplevelse.
Ja, det är liksom sällan jag har faktiskt, alltså suttit eller stått och gråtit på konserter. Alltså du vet, man säger så, åh, jag kommer gråta, men så står man där och liksom kommer ändå inte riktigt fram till de känslorna. Nu var det bara så, nej, det bara rann.
Ja, men vänta, vi kan faktiskt dela på Instagram. Följ oss där, vi heter Angestpodden. Sen fattar jag typ ändå att jag filmar. Men jag har i alla fall hur som haver spelat in när jag lipar på Håkan. Och det är ju liksom en person som ser ut som att hon har fått ett dödsbesked.
Ja, men det var jävligt fint. Alltså jag är avundsjuk på alla som har det framför sig.
Ja, med denna helgen som kommer.
Ja, otroligt. Alltså helt jävla sjukt. Men det är också för att, alltså det finns ju ingenting som gör mig så sentimental, tror jag, som Håkan-låtarna gör. För att så här, jag har aldrig, alltså som du har ändå varit så här hårt Håkan-fan.
Mm.
Och det kände jag så här, bara det har jag aldrig varit. Men när jag sätter på Håkan så inser jag ju ändå att låtar har funnits i olika tidsepoker i mitt liv. Så när jag lyssnar på Håkan, alltså jag ser verkligen mig själv sitta på mitt flickrum hemma och typ chatta på MSN och, ja, men jag vet inte, så här, vara olyckligt kär för första gången, eller så här, tro att man är olyckligt kär för första gången.
Nej, men det är så fint.
Ja, det är så jävla vackert.
Ja, det är verkligen det. Något annat som är, jag vet inte om det är vackert, det är nog allt annat än vackert, men något som liksom vi är mycket i är ju att det är valrörelse.
Ja, den är ju inte jättevacker, to be honest.
Men
fast
herregud,
också, som jag hörde idag innan, att den är ju också ganska lugn. Alltså det har ju inte riktigt hettat till, skulle inte jag säga.
Det skulle dock jag säga. Jag tycker att det här, det är smutsigare än någonsin i politiken.
Jo, men det är det jag menar, att så här, det blir ju bara jättebarnsligt allting. Det blir ju knappt någon sakpolitik överhuvudtaget. Allting handlar bara om vem som än vinner, hur ska man bilda nästa regering? Alltså hur ska det gå till? Så man kommer liksom aldrig ner på sakfrågorna, och väldigt, väldigt lite om psykisk ohälsa.
Nej, men det är pinsamt.
Ja.
Det är sorgligt lite om liksom barn- och ungdomspsykiatri, om elevhälsa som är vår hjärtefråga. Glöm inte skriva under på 3minuter.se. Alltså snälla, vi behöver alla underskrifter vi kan få.
För oavsett vilka som sitter i regeringen sen, så kommer vi ju lämna över allt material vi har samlat på oss under våren, namninsamlingen. Nej, men det ska visas filmen. Nu har ju alla partiledare fått se filmen, men den ska visas igen, om man säger så.
Okej. Veckans avsnitt.
Vi ska idag prata om någonting som jag helt ärligt inte hade hört talas om förrän vi läste om det här i modern psykologi.
Nej, men jag vet, och det är lite konstigt, för det är ju så kopplat till liksom Ångestpodden på något sätt. Vi borde typ ha pratat om det. Sen har vi ju typ pratat om det utan att veta att vi har pratat om det.
Ja, men utan att veta att det finns liksom ett namn på det här.
För idag poddar vi om resiliens, som innebär psykologisk motståndskraft.
Ja, och alltså det är då hur man liksom, hur man som individ alltså inte klarar av motgångar, fast liksom...
Fast typ, jo.
Ja, jo. Alltså hur man tacklar motgångar och hur vissa människor då tycks tackla det bättre än andra. Och det här är ett ganska... Det här är väldigt nytt inom forskningsvärlden. Så att det finns liksom... Alltså forskningen är inte helt överens om ifall det här är ett personlighetsdrag eller om det här är någonting som alla föds med, men som... Ja, som gör, alltså att livet gör att man tacklar motgångar på olika sätt liksom.
Ja men exakt, och det är ju också inte bara motgångar utan det kan ju också vara så här stora sorger i livet, svåra livshändelser, trauman, alltså allting där liksom psyket är inblandat så att säga.
Ja, det kan också vara en sån sak som alla kan relatera till, alltså just pandemin, att man tänkte när pandemin kom att så här, ja men om jag inte kommer få träffa mina vänner och min familj, då kommer jag gå under. Alltså just ja, det här med hur man själv tar för givet innan att man inte kommer klara av saker, men helt plötsligt så har man ändå gjort det och man fattar inte riktigt hur.
Ja men exakt. Och med oss idag för att reda ut det här så har vi Kristin Öster som är psykolog och doktorand vid Karolinska institutet.
Ja.
Och hon är ju experten.
Ja men det är hon, och vi är ju som vanligt alltid superglada när vi får ha med oss forskare. Det är ju något speciellt med hela den grejen.
Ja det måste man säga. Så vi rullar intervjun med Kristin Öster om psykologisk motståndskraft.
Varsågoda! Hej Kristin och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack, hej!
Jättekul att ha dig här.
Verkligen.
Det är som vanligt coolt för oss att ha forskare här. Vi älskar det.
Vi har taggat, så här, vi har suttit här typ en timme och bara taggat att vi ska träffa dig och att du är forskare.
Jag inte får ge dig någon press, men...
Känner lite press. Du ska få berätta, vem är du?
Jag är... psykolog i grunden och är nu doktorand på Karolinska institutet. Och där forskar jag på stress, återhämtning och säkerhet i relation till arbetstider. Så det är inte riktigt motståndskraft som jag forskar om.
Nej.
Men ja, man kan ändå mer hur kan vi förebygga stress och främja hälsa i arbetslivet.
Mm. Ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på men ångest är, jag tycker det är väldigt spännande med ångest, och för mig, jag klättrar, det är liksom min hobby utanför jobbet, det tycker jag är superkul som sport, men framför allt för att man känner mycket ångest. Som psykolog, jag tycker det är så spännande att jag har märkt det i... Ja, det är väldigt mycket, alltså man är högt uppe på ett berg, skulle utrustningen liksom fallera så skulle man ramla ner och dö. Det händer liksom inte, men det finns ändå den här nerven.
Exakt.
Och framförallt har jag märkt att i de situationer där det är som säkrast att falla, alltså där risken för skada är som minst, det är ofta då jag är som mest rädd. För då kan det vara, ja, det blir lite tekniskt, men det är ofta överhäng, ja, det är liksom vissa situationer. Medan andra situationer känns och upplevs mycket säkrare. Men till exempel, ju närmare marken du är, desto farligare är det att falla, för att det kan bli väldigt långa fall. Men ju högre upp du kommer, desto säkrare är det, men det blir ju läskigare. Så att den här sporten är, ja, det är väldigt liksom fysiskt och fascinerande, tycker jag, att man är liksom, ja, man kan inte riktigt lita på den där ångesten.
Nej.
Men gud, jag har upplevt att klättring har blivit så poppis. Det känns som jag har många vänner som så här testat det och verkligen fastnat för det. Så, och det kan ha att göra med det då, att man vill utsätta sig för den här ångesten lite.
De flesta brukar sen liksom, ja, kanske inte klättra utomhus och så. Men just för att det blir liksom läskigt. Men jag tycker det, ja, det är jättekul. Det är också som ett pussel och finns massa annat som är roligt. Men den här nerven och just att det rädslosystemet och hur det blir väldigt fysiskt. Ja, jag tycker att det är väldigt fascinerande.
Ja.
Och samtidigt blir jag väldigt såklart rädd. Men det, ja, fascinerad och rädd.
Men nu sa du ju det att du är psykolog i grunden och du är ju också skribent, föreläsare, doktorand och du forskar på bland annat stress. Alltså det känns som så här det coolaste CV:t jag har hört. Men alltså varför har de här ämnena intresserat dig?
Ja, men för mig, jag har alltid alltid varit mån om att människor runt omkring mig ska må bra. Och jag vill bidra till välmående i samhället. Och givet hur mycket tid vi spenderar på arbetsplatser så tycker jag att, ja, men att där skulle vi verkligen kunna göra en stor skillnad genom att designa arbetsplatser där folk mår bra, genom att lära ut, jag menar, stress är också en sån, vi alla känner stress, vi kommer aldrig kunna leva ett liv utan stress, men det går att både se till att arbetsmiljön uppmuntrar liksom sunda återhämtningsstrategier och inte utsätter människor för skadlig stress, men också hur kan vi liksom lära ut strategier till individer för att ja, men, hantera stress, svåra situationer och må bra långsiktigt.
Mm. Men idag vill vi ju främst fokusera på något som heter resiliens eller psykologisk motståndskraft. Men om vi bara börjar, vad är det för någonting?
Ja, men motståndskraft, det beskriver människors förmåga att hantera svåra, alltså extremt svåra situationer. Det kan vara kriser, personliga kriser, att förlora en nära anhörig, att utsättas för en potentiellt traumatisk händelse, alltså en händelse som hotar liv eller hälsa.
Mm.
Eller svåra, alltså väldigt svåra motgångar.
Mm.
Och då är då motståndskraften då beskriver individens förmåga att hantera det här, där då motståndskraft individer lyckas ta sig ur de här situationerna, kanske till och med starkare än vad de var innan.
Just det. Det känns som det brukar, alltså ni vet, det är ju det här typiska att man alltid i alla fall hör, om man själv går igenom någonting som är jävligt tufft, så får man ju ofta höra så, men du kommer bli starkare av det här, det här kommer stärka dig. Vi kommer kanske till det lite mer sen. Men vi läste att du brukar likna psykologisk motståndskraft vid ett träd.
Mm.
Och vi tyckte det var jättefint. Kan inte du berätta?
Jo, men absolut. Jag tycker, för att när man pratar om motståndskraft så finns det, så kan man ju tänka då att ja, men okej, jag ska klara den här situationen. Det betyder att jag ska liksom le mig igenom den, mår bra, alltså på något sätt ta svåra motgångar med en klackspark. Och det är inte alls motståndskraft.
Nej.
Men då har vi det här, tänker ett träd som kanske står på en, där, ja, men det står på en vindpinad kulle. Och när det kommer då kraftiga vindbyar så böjer sig trädet. Och så när vi utsätts för en svår motgång, någonting som är jobbigt, så blir vi ledsna. Vi böjer oss, och ju liksom hårdare den här vinden är, desto mer böjer vi. Så vi kanske till och med liksom nästan nuddar marken. Men så avtar ju, liksom, antingen att byarna avtar, så reser sig trädet igen.
Mm.
Och så sviktar det åt andra hållet. Men att hela tiden ha en förmåga att, alltså, att inte... Att känna hela sitt känslospektrum, bli ledsen, känna skuld, känna ånger, men att ändå i det här liksom svåra också ändå lyckas resa sig upp igen, bibehålla, ja, vi har toppar och dalar, men att på genomsnittet så lyckas vi ändå bibehålla någon form av välmående eller funktionsförmåga.
Mm. Ja, precis.
Men ibland så blandar man ihop psykologisk motståndskraft med god återhämtning, och det är ju inte samma sak. Vad är liksom skillnaden?
Skillnaden är att om man är den här motståndskraftiga trädet, så har man har toppar och dalar, men man bryts liksom aldrig. Medan en person, för att skillnaden är att för att återhämta dig måste du först ha blivit skadad.
Mm.
Fysiskt eller psykologiskt, och så återhämtar du dig från den skadan.
Mm.
Så till exempel på en arbetsplats så kan det vara två kollegor, och det är väldigt stressigt, och den ena kollegan blir utbränd, måste vara sjukskriven en period, men sen lyckas ta sig tillbaka, går kanske i terapi eller hittar ett sätt att, eller byter arbetsplats kan man också göra, och sen så lyckas man bibehålla hälsa på nästa jobb. Medan en motståndskraftig individen har också toppar och dalar, blir stressad, mår dåligt, men blir aldrig på något sätt så sjuk att personen behöver sjukskriva sig till exempel.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Med känslan, alltså, som vi fick när vi först läste om det här. Det var liksom att psykologisk motståndskraft, typ är något vi är generellt dåliga på, eller vad man ska säga. Alltså hur ser det ut egentligen?
Men för jag fick också den känslan, ja, att det här, och kanske också när jag började läsa om det här, för jag gjorde liksom research om psykologisk motståndskraft under pandemin,
ja,
så trodde jag också att det här var ovanligt, och jag tror att det är det, så de flesta ser på det. Men vi, det är tvärtom, vi är, de allra flesta människorna är motståndskraftiga. Vi är, man får påminna sig om, vi är ättlingar till de som överlevde.
Ja, just det.
Och folk hade det liksom på själv sätt jävligt pissigt.
Lite svårare än vad vi har det idag, måste man ändå
exakt
säga.
Så vi är motståndskraftiga. Vi klarar av ofta mer än vi kanske tror då. Men jag har lite sådana här siffror.
Ja.
Och de här kommer från USA nu. Men jag ser ingen anledning till att det skulle vara som annorlunda här. Men nej, till exempel då så av de som förlorar en nära anhörig så utvecklar 10-15%, alltså ungefär var tionde person, kronisk depression eller ångest, vilket är jättemånga såklart. Men det betyder samtidigt att 85-90%, alltså 9 av 10, gör det inte. Så
den
överväldigande majoriteten av de som förlorar en nära anhörig klarar det, fastän att det är jättejobbigt. Och så fanns också statistik från men jag tar det här, efter 9/11 till exempel, så gjorde man en telefonintervju, och precis efter att det här terrorattentatet hade skett så tittade man hur många som hade PTSD-symptom, alltså kliniska PTSD-symptom. Och egentligen för att, och det var det väldigt många, jag kommer inte ihåg exakt hur många procent, men det var många som hade PTSD-symptom. Men så kort efter en traumatisk händelse så ställde man inte ens en diagnos, för att det är normalt att reagera det med liksom... Ja, men
du har symptomen, men det är ju inte konstigt att du
Nej, exakt. Men sen gör man om då uppföljningen 4 månader och sen 6 månader senare. Och vid 6 månaders uppföljningen så hade bara 0,6% av New York-borna PTSD-symptom. Så det är ju jättefå, trots att det var en sån... Ja, fruktansvärt såklart.
Ja, och jättetraumatisk händelse. Men,
ja,
det,
men de klarar det.
Det är så intressant. Att man, alltså för jag, så, precis som vi är inne på, att, så, att vi tänkte, det första vi tänkte när vi ens började prata om det här var ju så, gud, vi människor är så dåliga på det.
Ja, men så här, oj, här har vi något som gemene man måste bli bättre på. Det poddar vi om. Alltså det var ju ändå vår första.
Ja, exakt. Men att när man, alltså jag blir typ trygg av att vi människor visst är bra på det. Det är ju jättebra. Tryggt.
Ja, jag tänker bara som ett till exempel, alltså i början av pandemin så var ju alla väldigt, väldigt oroliga för att vi liksom, alltså vi människor inte skulle klara av det rent psykiskt. Alltså man var ju orolig att självmordsstatistiken skulle öka väldigt mycket, att många skulle gå in i depressioner, just för att vi inte kunde träffas och liksom, många blev bara med jobbet och så. Men hur har det sett ut liksom under pandemin?
Men jag har väldigt snabbt kollat på Folkhälsomyndighetens hemsida. Och det verkar, vad jag kan se, så har inte, alltså den psykiska, de psykiatriska diagnoser har inte ökat.
Nej.
Men sen är det klart att folk, det har inte varit kul, vi har ju mått dåligt. Men jag funderar på det, att ni också har samma bild, och de flesta har den här bilden, att det kanske är just att vi tänker oss att motståndskraft handlar om att, men det, växa sig starkare, Nelson Mandela, alltså de här liksom extrema exemplen. Men att vi är det här, men vi kanske mer kan identifiera oss med det här trädet som har toppar och dalar.
Ja.
Vi mår dåligt när vi utsätts för... när livet prövar oss, men vi lyckas ändå hålla.
Ja, och går man bara till sig själv, alltså det tänkte jag ju med, och det var ju inte bara för att media så skrämde upp mig att nu kommer alla må så dåligt på grund av pandemin, för jag tänkte ju på riktigt, okej, om det är så här vi ska ha det, alltså där då i början av pandemin, typ sommaren 2020, bara, är det så här vi ska ha det nu? Jag kommer inte klara av det här. Nej. Alltså det här, det kommer inte gå. Jag kommer gå under. Men sen är det ändå någonting som jag fixade det. Alltså, så här, nu med facit i hand, bara, ja, det är klart att det inte var kul, men jag mådde ju inte så fruktansvärt dåligt under pandemin. Nej. Alltså inte som jag befarade att jag skulle göra.
Du är en ättling till dem som
behöver det.
Glöm nu. Men något annat som liksom medialt har varit väldigt omdiskuterat är ju just att, ja, men vi, eller så här, den yngre generationen mår dåligt, och att man liksom, ja, men nästan har det pratats om att så här, men känner de unga efter så mycket, eller varför mår unga så dåligt och sådär. Hur kan det hänga ihop med liksom psykologisk motståndskraft?
Och det var en jättesvår.
Ja.
Och där är ju så jag tycker också att det är svårt att veta, mår ungdomar, alltså mår de verkligen sämre? Har, vad jag vet, suicidtalen har, alltså självmordstalen har ju inte gått, det är också något form av mått. Men,
jo, men sen 90-talet har självmordstalen
ökat. De har också ökat.
Inte generellt, men i gruppen 15-24.
Ja, det kanske är så. Ja, det där lurer, för jag vet också att ibland så... Ja, det där, jag vågar inte... Tydligt omdebatterat också, mår unga verkligen sämre?
Ja,
och det kan ju vara så att man mår... Alltså, man har symptom, vi ställer ju frågor om de här enkäten, att man... Alltså, vad ska man säga, subkliniska symptom. Alltså man mår lite sämre, men man är inte mer liksom psykiatriskt
sjuk. För det har ju inte ökat. Alltså de psykiatriska sjukdomarna har ju inte ökat, liksom, psykiska sjukdomar. Men mer typ oro och ångest.
Det är jätte...
Det kanske är svårt att svara på.
Det är svårt, ja, jag tycker det är jättesvårt att svara på. Det där är en gåta. Och så vi får det bättre och bättre. Borde vi inte må bättre och bättre? Men de borde inte... Alltså, de borde ju inte i grunden vara mindre motståndskraftiga än någon annan. Men sen så är samhället ser annorlunda ut. Är det mer skolan?
Vi diskuterar ju den frågan mycket och har väl känt många gånger bara att så, alltså, det är en väldigt, väldigt förenkling av från vuxenvärldens sida att skylla på att anledningen till att många unga mår dåligt, om de nu mår så mycket sämre än vad man har gjort innan, så är det för att de är så dåliga på att ta motgångar. Alltså det är enda anledningen. Bara, de kan inte ta motgångar. De vet inte vad livet innebär. De måste skärpa till sig typ. Och där känner väl vi lite så att bara det är typ en förenkling av den ökade psykiska ohälsan i så fall.
Det är alltså en viktig del i psykologisk motståndskraft är ju också att det är inte att du ska vara glad hela tiden. Utan att, och jag tror ibland att vi har lite svårt att tillåta oss själva. Eller i samhället liksom. Ja, men vad ser man på sociala medier? Att ändå... att också tillåta de här svåra känslorna, att se liksom livet som den här alla färger som finns där. Exakt. Och att även de här svåra känslorna, alltså försöker man helt trycka undan dem, det är ju inte heller liksom bra, utan att kunna vara alltså,
Ja, men vi brukar prata om det att så här, den mediala bilden eller så sociala mediebilden är, detta är mitt värsta begrepp, när man pratar om att folk ska vara den bästa versionen av sig själv. Alltså den bästa versionen, jag är ju det en gång om år, alltså så,
ja, eller så kan
pallar man ju inte vara det.
Alltså, och i så fall skulle man säga att den bästa versionen av sig själv är den versionen där man släpper fram alla sina känslor. Det är att vara den bästa.
När man pratar om det i sociala medier så pratar man ju om det som att människan är någon robotlik figur som ska vara tjolahopp och hej och alltid glad och så här finns ingen, nej jag är aldrig ledsen, jag är aldrig, alltså så. Och det tror jag är jättefarligt.
Ja, men det tror jag också. Jag har också tänkt så här, den här, alltså för den här bilden då av, om du tänker dig ett träd som bara står pall, det är helt rakt. Och det spelar ingen roll hur mycket det blåser, det är alltid liksom tipptopp.
Exakt.
Till slut kommer en vind som är så kraftig, då bryts det ju direkt. Alltså vi måste kunna böja oss för vinden.
Ja. Och det,
eller hur?
Så jävla bra förklaring.
Ja, verkligen.
Men kan man öva upp sin psykologiska motståndskraft?
Det vet vi inte, är det enkla svaret. Alltså vi kan, det finns, man har forskat på vad som utmärker psykologiskt motståndskraftiga individer. Och det här är ett väldigt ungt forskningsfält, så det är väldigt stor osäkerhet. Sen har man också testat, alltså forskat på olika interventioner, alltså där man då har olika liksom utbildningar eller program där man tränar individer att bli mer motståndskraftiga. Alltså där man tränar på de här sakerna. Och så sammanfattar man då hur kan man träna upp sin resiliens. Och där så är jag läste det har kommit en sån review och metaanalys från i år där man tittar på, kan vi träna upp resiliens hos sjuksköterskor? Och där man har då tittat på massa olika studier och kom fram till att vi vet inte. Alltså, det finns viss antydan på att kortsiktiga effekter kan man träna upp sin motståndskraft, men det håller inte i sig, och liksom kvaliteten på studierna är så låg att vi kan inte... Ja. Och man såg inga effekter där på stress, ångest och depression. Och så läs andra sådana också sammanställningar. Så det finns, det finns studier som har lyckats, andra har inte lyckats och så. Men det är på frågan, så här, kan vi, alltså Ja. Men sen så tror jag ändå...
Konkret kan vi träna upp.
Ja, men det är så här forskningsnördigt, men det vet vi inte.
Det är därför du är här. Vi ja, älskar det.
Men sen så, sen så finns det ändå, om man läser den här litteraturen som också är väldigt osäker, så finns det ändå saker som framstår som sunda och som utifrån så här, andra liksom forskningsfält inom psykologi, så här, hur kan vi förebygga depression, hur kan vi förebygga stress, ångest, som vi kan tänka på. Så.
Mm. Då kommer vi något senare.
Ja. Men om man liksom, alltså, ja, för vi tänkte det här med att så här, hur ska man kunna ta det här till sig utan att känna så här, oj, är jag själv nu helt ansvarig för om jag mår dåligt, alltså måste jag bara träna upp den psykologiska motståndskraften.
Ja, men man ska alltid vara sin egen lyckas med.
Ja, liksom. Precis.
Mm. Ja, men verkligen. Och är det då om jag nu är med om en svår händelse och inte lyckas hantera den så bra utan blir deprimerad eller får mycket ångest, är jag då misslyckad som inte var tillräckligt motståndskraftig? Och det är man ju förstås inte. men det där tycker jag också är lite så här svårt med hur man ska... Men jag tänker att det, ja, vi är ju motståndskraftiga, de allra flesta. Har man svårt att hantera en situation, det kan hända vem som helst. Även en resilient individ kan utsättas för... Ja, men vi vet att ju fler svåra händelser du har utsatts för, det är också en riskfaktor för att man just alltså att man reagerar då dysfunktionellt, att man inte blir motståndskraftig. Så att det finns ju också någon form av hur många kriser kan man ta.
Exakt.
Så. Men och därför ska man ju, om man nu befinner sig i en svår situation och inte tycker att man lyckas hantera den särskilt väl eller känner att man behöver hjälp och stöd, så ska man ju såklart söka sig till en vårdcentral, prata med en psykolog eller få annat samtalsstöd. Det tror jag är jätteviktigt. Och de sakerna som ändå lyfts fram som utmärker som motståndskraftiga individer, det är också många av de sakerna tränar man på i olika terapier. Och det är liksom inga förvånande...
Nej, jag tänker typ så här, alltså om jag bara ska liksom tänka på mig själv och hur motståndskraftig jag är, så känner jag att så här, det beror helt på liksom när det här då motståndet uppstår, alltså vad jag är i för mode den dagen eller den perioden i livet, alltså det kan ju med variera. Jag kanske har en period i mitt liv där jag är väldigt motståndskraftig och sen så kommer det en period där jag inte är det, alltså det beror på lite från vilket håll den här vinden blåser, om vi just nu ska återgå till trädet. Och att det kan ju också vara en förklaring då till varför man kanske helt plötsligt faktiskt hamnar i en depression och inte var så motståndskraftig kring den där krisen. Du kanske hade en generellt lite sämre period i ditt liv bara liksom, eller en jävligt dålig dag när man bara tycker att så fan, jag kan inte ta det här idag liksom.
Nej,
men så är det ju det som är att vara människa.
Men verkligen, och det finns också vissa av de här forskarna inom fältet tycker inte alltid lika. Och vissa forskare menar då att psykologisk motståndskraft är inte ett personligt drag eller inneboende egenskap, utan det är en färdighet som vi tränar, alltså någonting som men som du säger kan variera över tid. Och ibland blir det bara för mycket. Men sen
det finns forskare också som menar att det är typ ett personlighetsdrag.
Ja, det gör det.
Intressant.
Det är jätteintressant. Så de menar då att du föds med det liksom, är deras.
Ja, precis. Att du har liksom... Ja, men som en sak som lyfts fram som utmärker då motståndskraftiga individer är att de känner större hopp, ser ljusare på framtiden, upplever liksom, har enklare att uppleva positiva känslor. Och det kan ju vara liksom ett... Ja, men så här,
det kan vara ett personligt drag. Det kan också vara någonting som går i perioder, tänker jag.
Verkligen, verkligen. Men sen också någonting som är väldigt svårt tycker jag med det här fältet, det är ju man har definierat psykologisk motståndskraft, alltså är du motståndskraftig så klarar du av att hantera svåra kriser, traumatiska händelser utan att bli, alltså du kan ha variationer i ditt välmående, du kan ha stora variationer i ditt välmående, men du blir inte funktionsnedsatt, alltså du kan fortfarande klara din vardag, du får ju inte då få posttraumatiskt stresssyndrom, en klinisk depression eller ångest. Och sen tittar man då på, okej, så i den här gruppen som inte fick depression, ångest, PTSD, ja, de är då, alltså det som utmärker dem är att de inte är deprimerade. De känner mer hopp, glädje, ser mer mening i livet. Alltså det finns också ett problem med definitionen. Alltså de är inte vi tittar på de individerna som inte var deprimerade och säger att de är inte deprimerade. Alltså det är svårt det här. Och vad är hönan och vad är ägget är också en svårighet med fältet att vi... man skulle då vilja följa individer under lång tid.
Ja, väldigt lång tid.
Exakt, men och tittar man då efteråt vilka blev och inte, du kan ju inte särskilt då är de motståndskraftiga för att de inte alltså har de som inte var motståndskraftiga förlorat sin känsla av hopp eller var de motståndskraftiga individerna mer hoppfulla från början? Ja, det är svårt att utröna. Men jag tänker att det också kan vara att vi inte vet riktigt vad som är hönan och vad som är ägget. Är de här dragen utmärkande för individerna eller de också orsaker till att individerna mår bättre. Vi vet inte de här liksom, hur går liksom sambanden. Mm. Jag tänker att det också kan väl ge någon form av tröst om man nu eller jag kan i alla fall bli lite provocerad när jag läser de här sakerna också. Så här, om man då inte känner men, är i djup sorg liksom, och inte känner meningsfullhet.
Mm.
Att det finns alltid, kommer alltid något gott ur det som skett. Alltså om man inte nu kan förmå sig att känna det så kanske man heller inte behöver då vara rädd att jag är inte motståndskraftig eller jag reagerar fel. Eller, utan det är liksom ett lite så. Det är ändå ett lite skakigt fält.
Mm, ja, precis.
Så.
Ja, för är det alltid rätt att försöka se positivt på saker? Alltså du vet vad som bara, det finns något gott i det här.
Ja, exakt. Alltså. det tror jag inte. Och där har de, en av de här sakerna då som utmärker motståndskraft är meningsfullhet, alltså känsla av meningsfullhet. Och det finns olika aspekter av det. Så dels att man då kan se någonting meningsfullt i det som har skett. Och om, även om man inte kan det, för det finns ju massa händelser där det finns absolut ingen poäng med dem. Så kan man skapa mening ur det som skett. Och det finns många exempel på människor som förlorar en nära anhörig och sen kanske startar en minnesfond.
Mm.
Antingen då för att skänka pengar till cancerfonden för att andra inte ska behöva dö av samma sjukdom. Eller att man startar en minnesfond för att inom ett, ja, men ett en passion eller intresseområde eller något som var viktigt för den individen.
Mm.
Och det är ju ett sätt att skapa då mening. Inte av det som skett men ändå kan ändå ge någonting.
Ja, ja precis. Så. Att man får ändå tillbaka någonting på något sätt.
Ja.
Mm.
Ja, och jag tänker mig att det blir... Alltså att man känner, ja men just bara att, ja men det är ju mening såklart, men att man känner för sig själv att så här, okej, nu har jag förlorat den här personen, men nu ska jag se till så att ingen annan är med om samma sak, ja, eller att någon förlorar, ja men som du sa, i den här sjukdomen eller vad det kan vara.
Mm.
Men det här var vi inne på lite också, men för just det här som vi sa att man ofta hör och liksom ändå är lärd att säga, jo men du blir starkare av motgångarna, du blir starkare, och det jag upplever nog att jag, alltså i mitt liv har stärkts av liksom tuffa perioder.
Jag har ju absolut inte känt det i perioden, men efteråt har jag ju bara sagt, okej, det finns, det kommer från någonting, för jag blev ju starkare av det här, alltså.
Men kan man liksom se alltså någonting om att ju fler motgångar man går igenom i livet, desto mer motståndskraftig blir man? Eller blir, finns det liksom så här där det tippar över och så blir man mer skör? Eller?
Ja, men det finns ju... Alltså, det här är en jättespännande... jag tänker att det finns två aspekter av det. Det är en, men så här, finns en gräns för antal motgångar? Nej, jag tror inte det. Men däremot så ser man att en riskfaktor för ohälsa är just att alltså utsättas för väldigt mycket svåra händelser. Så att redan leva en utsatt position, alltså kanske socioekonomiskt utsatt position, eller att man det blir svårare om de här liksom kriserna kommer liksom nära in på varandra.
Mm.
Så där tänker jag också att vi har som samhälle en viktig roll att se till att stötta individer och se till att människor inte lever i liksom utsatthet, ekonomisk utsatthet, social utsatthet, för det gör det ju svårare.
Exakt.
Så att det inte, det går nog inte att säga att fler motgångar är bättre eller fler motgångar är sämre, utan det beror på. Men växer vi oss starkare av motgångar, det verkar det som att vi gör, och det tänker jag är en sån jätte, det finns så många andra frågor som tangerar det här. Men att just lära oss att se på motgångar som... Alltså något som utmärker de här individerna som är motståndskraftiga är att de ser på motgångar som tillfällen för lärande.
Mm.
Och det tror jag är någonting som både individer och arbetsplatser verkligen bör ta till sig. Alltså vi måste ta risker, vi måste våga, vi blir inte entreprenör. De blir inte bäst om man inte liksom får ha misslyckande konferenser. Men det ligger någonting i det.
Ja.
Och att kunna, ja, men trots att man, och det kan ju vara att det kan ju vara en personlig kris, att man har blivit arbetslös, förlorat alla sina pengar och det är ens eget fel. Jättesvår och tufft och känner säkert skuld och skam och massa känslor och det är jättejobbigt. Men att även i en sån situation så kan man ju lära sig någonting, ja, för att undvika det i framtiden. Och att det är... Det är inte så himla lätt. Vi vill ju liksom, det är jätteobehagligt att misslyckas. Det är jätteobehagligt att utsättas för svåra situationer. Men att verkligen... Man kanske inte behöver göra det just då. Det kanske kommer senare. Men att ha... Ja, att en förmåga att vilja lära sig av alla erfarenheter.
Mm.
Positiva som negativa. Och att inte begrava de där negativa erfarenheterna.
Mm. Jag tänker mig att man kanske inte ska fokusera på alltså, det som har utlöst krisen eller själva händelsen, utan mer så här, alltså om jag bara går tillbaka till när jag har mått dåligt, så är det ju, kan jag ju fortfarande tycka att det var tråkigt att saker hände, men det jag lärde mig av var ju liksom att må dåligt är ju att lära känna nya sidor hos sig själv. Mm. Och det är ju dem man lär av, inte av själva kanske händelsen i sig, sen kanske känns som att aldrig hade kommit om inte den händelsen hade hänt. Ja. Det är så flummigt, men ändå jävligt intressant.
Ja.
Men vad kan man då göra för att själv kanske ändå kunna påverka sin psykologiska motståndskraft?
Men det allra, om de här forskarna nu är oense om många saker, så finns det en sak som alla artiklar jag läst har lyft fram, är vikten av socialt stöd.
Mm.
Så att, att ha ett socialt nätverk omkring sig är jätteviktigt. Så att, ja, men att dels då att försöka, när man mår bra, nära sina relationer och vikten av att vårda sitt nätverk, sin familj, sina vänner, de relationerna. Men kanske också framförallt när man nu har det svårt och tufft att ta kontakt med personer som man vill prata med, men också då som att vi runt omkring också, att när en person, när vi vet att någon har det svårt, så är det väl extra viktigt om de inte ringer, alltså det här att kanske vill vara för sig själva, alltså det är bättre att ringa liksom en gång för mycket, att ställa upp för varandra.
Exakt. Men liksom hur stark och psykologiskt motståndskraftig kan man bli?
Ja, men man kan nog bli man kan bli väldigt psykologiskt motståndskraftig.
Man kan vara väldigt böjd där på kullen.
Ja, man kan vara väldigt böjd och sen ändå resa sig upp. Jag tror inte det finns någon gräns.
Nej, det tror faktiskt inte jag heller.
Det gillar jag ju med. Ja. Det gör mig också trygg.
Det känns ju hoppfullt.
Men jag gillar också hur vi har haft med oss det här trädet.
Ja.
Alltså jag tycker det blir så tydligt när du beskriver det så.
Mm.
Nej, men man ser ju liksom ofta de här quotesen som är typ så stay positive, och att man liksom genom kriser ska ändå försöka vara positiv. Ligger det någonting i det att så här, jag tänker också alltid från att tillåta sig själv att också vara glad även fast man kanske har förlorat någon?
Det lyfts fram som någonting som är bra, alltså förmågan att tillsammans med alla de här andra känslorna, att ändå kunna liksom ha stunder där man känner positiva känslor eller stärkande erfarenheter, det är bra. Varför, det vet vi kanske inte riktigt, men det har lyst fram att det dels lindrar, alltså det är ett andrum från sorgen eller ångesten, att vi liksom får en paus från det. Det kan också, det här är mer cyniskt kanske, men det är också så att om du har förmåga att skratta, le lite ibland, så blir det också enklare för ditt nätverk att ge dig stöd. Kontra om man bara liksom är ledsen hela tiden.
Kan vi få ett litet smile?
Så. Ja, exakt. Men oavsett då, så tror jag att då som individ försöka ändå, alltså, för det kan väl vara jättesvårt just så här, får jag skratta på en begravning?
Mm.
Och det är väl en jättebra idé att också, ja, men inte bara sörja. Vi ska sörja den som har dött. Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja på. Men att också, man kan också tänka att man ska fira personens liv eller tänka på de goda stunderna. Mm. Och att aktivt försöka göra det eller hitta sätt att också... Alltså, ja, vi behöver inte, jag vet inte, på 1800-talet, hur länge skulle man bära sorgekläder?
Ja, just det. Mm.
du får göra det om du vill, om du mår bra av det, men det är också bra att så här, nu, vara glad, alltså tillåta sig själv.
Mm, precis, för det tror jag många kan ha liksom svårt med, eller det vet jag att jag har haft när jag har förlorat personer som har dött, att man är så, nej men gud, man får liksom nästan ångest av att man skrattar eller så här, oj nu skämtade jag, mm. Oh nej, är det liksom fel av mig, sörjer jag fel, alltså mm. Och ja, det tänker jag är jätteviktigt. Alltså, nej, man kan inte sörja fel. Det är klart man ska skratta.
Ja. Ja. Alla känns så samtidigt. Kanske inte alltid, men ändå.
Men också då kanske försöka göra någonting. Ja, jag vet, har man nu... att försöka också göra saker som får en att må bra. Ja. Även, inte straffa sig själv. Liksom, mm. Eller försöka att inte förlora sig själv helt i sorgen. Utan också få de här ljusglimtarna.
Mm. Ja, precis. Ja, det är så... häftigt att prata om någonting som ändå är ganska tidigt i ett forskningsstadie. Det ska liksom bli spännande att följa på något sätt.
Exakt. Fast
det kanske är mer ditt jobb än vårt jobb. Ja. Men då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Nej, men vad inspirerar mig på i liksom mitt arbete? Jo, men, ja, men om vi ändå ska liksom bibehålla det här är inte alls kanske inom temat, men jag kommer ihåg alltså att göra svåra saker.
Mm.
Och att göra svåra saker. Precis när jag började doktorera gick jag en kurs och fick en uppgift. Det var en kurs i Open Science. Det spelar ingen roll, men och så skulle jag göra en uppgift och jag bara liksom... tog mig vatten över huvudet. Det var skitsvårt. Jag skulle göra någon form av som beräkningsanalys som jag bara liksom inte klarade av. Och så kom jag det gick jättedåligt. Jag kom vid tillfälle så... Ja, men du vet, jag ska göra den här analysen, läsa på. Vad behöver jag göra? Ah, nej, då måste jag kunna simulera data för att kunna göra den här analysen. Och jag kunde liksom inte ens programmera då.
Mm.
Och så gick jag liksom åt ett annat håll. Det bara blev liksom kaos. Jag satt på mitt köksgolv och så här grät. Det var en doktorandkurs. Herregud, det spelade ingen roll. Liksom. för att jag var så stressad och var så svårt. Och sen i slutändan skrev jag en... Min inlämningsuppgift blev en logg av på vilka sätt jag hade misslyckats och typ vad jag hade lärt mig av det. Och blev godkänd. Jag tror att jag hade säkert blivit godkänd vad jag än hade skickat in.
Uh-huh.
Men det var ändå att göra den typen av saker där man verkligen så här, utmanar sig själv. Och ibland klarar man det inte. Men att vara på den där gränsen, ibland går det, ibland gråter man lite. Det var inte kul då, men det var ändå... Ja, det inspirerar mig att göra jättesvåra saker som man inte vet om man klarar.
Ah.
Men att, du vet, inte tänka efter förutan. Ja, man bara hamnar där och sen så. Ibland
man
går
får inse under tiden att okej, det här var lite för svårt.
Exakt. Men det tycker jag. Ja. Och det kan ju också vara privat. Att gå någon lång vandring som man är lite sådär på gränsen, utmana sig själv och sen så får man se. Om det är ju ännu härligt, då får man se vacker natur. Då fick jag bara
precis.
Ett G på en uppgift. Ja, men att vara i det gränslandet.
Ja,
spännande. Älskar det.
Ja, jag med.
Så spännande.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångest.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Det var superkul.
Tack. Alltså det här trädet som vi har med oss under hela inspelningen.
Ja, trädet.
Det blev så himla symboliskt men också så målande för mig att förstå det här tydligare. Sen fattar man ju med att så här, det är svårt att svara på vissa av våra specifika frågor när forskningen är så ny, eller vad man ska säga.
Precis.
Ja, i sin linda.
Ja, men och vi vet ju hur forskare är, och det älskar man ju med forskare. Att de inte liksom är så självklara och liksom så himla... Precis. Säkra i sina svar.
Mm, precis. Tack så jättemycket Kristin för att du vill gästa Ångestpodden.
Tack. Men Sofie, det är några veckor kvar bara till valet.
Ja, när ni lyssnar på det här är det alltså då typ 2 veckor och 4 dagar.
Valspecialen är igång. Jag vill bara uppmana alla att gå och rösta. Att liksom vara en del av demokratin. Det är det fetaste som finns.
Ja, och så här, ni har ju kanske kollat på partiledarutfrågningarna, partiledardebatterna, och som tidigare nämnt så pratas det i dem väldigt, väldigt lite om just elevhälsa, psykisk ohälsa och vill man därför veta lite mer om vad partierna står i de här frågorna, så är ju våra avsnitt faktiskt väldigt bra, för det är ju det enda vi fokuserar på i dem.
Ja, men exakt. Och också följ oss på Instagram, för vi gör jobbet åt er. Vi täcker alla debatter, vi täcker utfrågningarna, de delarna där alla partiledare medverkar. Och nämns något om psykisk ohälsa, elevhälsa, BUP, psykiatri, då tar vi upp det så att ni får se. Så följ oss på Instagram, Angestpodden.
Det var allt för den här veckan. Vi hörs alltså på söndag.
Ja, det gör vi. Och då har vi ju en statsministerkandidat med oss i Ångestpodden Valspecial.
Okay. Ha det bäst!
Hej då!
Hej då!
Podplay.